Podplay.
Lyktorna lyser och stjärnorna glimmar. Solen är flera timmar bort den här mörka decembermorgonen. Men längs Stockholms gator väntar ändå ivriga folkmassor. En bit bort ser de ett följe och luften fylls av spänd förväntan. Den nye kungen är på väg till sin kröning. Klädd i sidenmantel med hermelinpäls sitter han på en vacker hingst, omgiven av rikets högsta ämbetsmän som bär på kronjuveler och maktsymboler. Men vad är det som glimmar på kungens huvud? När han rider förbi tappar folk hakan av förvåning. Han har ju redan kronan på sig innan kröningen har börjat. Det är mot alla tidigare normer. Men det bryr sig inte den 15-åriga kungen om. Ingen biskop eller präst kan kröna honom. Sveriges envåldshärskare och kung av Guds nåde. Bara han själv duger till det.
Du lyssnar på historien om Karl den XII. Pojkspolingen som blev Europas mest fruktade fältherre. Men trots hans rykte ledde kanske hans oändliga krig och kompromisslösa förhållningssätt till stormaktens förfall. Jag heter Anna Magnusson. Tidigt på morgonen, lördag den 17 juni 1682, kommer en liten pojke till världen. Sveriges drottning, Ulrika Eleonora, har fött en kronprins som döps till Karl, efter sin pappa. Knappt en månad senare hålls dopet i slottet Tre Kronors ena flygel. Här bjuds på vin, melon och bakverk. Diplomater, aristokrater och viktiga ämbetsmän trängs i salen och tävlar om att lovorda den lilla gossen. De gör allt för att ställa sig in hos pappan, Karl den XI.
Den svenska stormakten har varit en koloss på lerfötter. Men, och det här har Karl den XI märkt under Skånska kriget på 1670-talet. Så att vad han gör under sin regering är att han startar sedan inga ytterligare krig. Utan han använder sin kungagärning framförallt till att rusta upp den här stormakten. Och det gör han på framförallt två sätt. Han genomför stora finansiella reformer och han bygger upp den svenska krigsmakten.
Det här är Jonas Nordin, historiker och professor i bibliotekshistoria.
När Karl XII föds så står den svenska stormakten på sin höjd kan man säga.
Det har gått 50 år sedan Gustav den andra Adolf stupade i Lützen. Och den svenska stormakt han grundade står alltså kvar som en av Europas maktspelare. Sverige och Finland, Estland och Lettland, all mark runt Finska viken och flera hertigdömen i norra Tyskland lyder under den luttrade Karl den XI. Genom blodiga krig mot Danmark har han ett välförtjänt rykte som en humorlös krigarkung. Den imagen har han använt för att utmanövrera högaden, flytta över stora mängder av deras mark till kronan och grunda ett envälde. Det innebär kortfattat att kungen inte behöver lyssna på sitt riksråd och inte behöver godkännande från riksdagen eller någon annan. Kungen styr alltså sitt rike som han behagar. Detta är alltså en väldigt annorlunda stormakt än den som grundades av Gustav den andra Adolf. Sverige under Karl den XI utvecklas till en renodlad militärdiktatur. Att den humorlösa kungen bjuder på fest är väldigt ovanligt. Han brukar fnysa åt monarkins representativa inslag. Men sonens dop är alltså ett undantag. Annars tänker Karl den XI nästan bara på militären. Genom frenetiskt drillande, modern utrustning och klipska befäl har svenska armén rykte om sig att vara kanske världens bästa på den här tiden. Och det kommer behövas.
Han har förvaltat riket väl, Karl den XI, för att han också har insett att den svenska stormakten territoriellt har nått sin maximala utsträckning. Dels så har man inte resurser att expandera vidare, och sen vet man också att den här svenska expansionen i Östersjöområdet har ju provocerat grannstaterna, så att han vet ju med sig att ytterligare svensk tillväxt, det skulle ju ske då på de här grannstaternas bekostnad, och det är ju ingenting som tas väl emot. Så att han har ju insett att vad man måste göra är att konsolidera och förstärka det som man redan har. Och det är ju det riket som han sen också överlämnar i Karl XII:s vård. Så Karl XII kommer ju till ett uppdukat smörgåsbord.
Sverige är alltså omringat av bittra grannar. Och kungen fattar att Sverige inte kan växa mer. Men han har inte en tanke på att tappa det man redan har heller. Därför uppfostras den unge prinsen Karl i militärens anda. Han tränas i skytte, fäktning och rytte. 7 år gammal rider han bredvid pappan på långa jaktresor. Han följer med på den ena exercisen efter den andra. Han inspekterar också fortifikationer, vilket varvas med lektioner i strategi och krigshistoria av handplockade officerare. Den unga pojken visar ordentligt löfte, men han får såklart lära sig ett och annat med. Som tyska, latin, historia, matematik och olika vetenskapsämnen. Han gillar att läsa, speciellt när det handlar om historiens stora hjältar. Alexander den store blir Karls idol och förebild. Och som så många andra vi tagit upp i den här podden har han en biografi över den antika härföraren som han läser varje kväll. Något han kommer göra livet ut. Men det sena 1600-talet är en tid då tragedin väntar runt varje hörn. Även i kungliga salar. Karl är bara 11 år gammal när hans älskade mamma dör. Prinsen och hans 2 systrar sörjer henne gränslöst i de kyliga kamrarna på slottet Tre Kronor.
Jag vill minnas att han faktiskt uppmärksamma hennes dödsdag varje år genom bön och fasta. Och att det här återkommer framförallt då i korrespondensen med hans yngsta syster Ulrika Eleonora, att de i sin brevväxling skriver en hel del om mammans minnen. Så att det här var ju uppenbarligen en kärleksfull kvinna som levde kvar i barnens minne under lång tid. Och det vet vi också att Karl XI sörjde ju Ulrika Eleonora, den äldre då, som var Karl XII:s mor, sörjde ju henne under återstoden av sin levnad också. Han överlevde ju inte henne med så många år.
Bara 4 år efter drottningens död går kungen samma väg. Karl XI dör av magcancer i april 1697, 41 år gammal. Men styret får en svår start. Bara månaden efter pappans död börjar det brinna på vinden i slottet Tre Kronor, där kungamakten haft sin bas i hundratals år. Lågorna sprider sig snabbt genom träbjälkar, väggar och längs mattor, gardiner och vävda gobelänger. Medan flammorna glöder i vårnatten utryms hela slottet, som snart slukas helt av elden.
Alltså när Tre Kronor brinner så försvinner ju en mängd historiska minnen och konstverk. Men det man väl framförallt brukar tala om i det här sammanhanget är förlusten av det kungliga biblioteket och mycket av Riksarkivets samlingar. När det gäller kungliga biblioteket så brukar man säga att uppskattningsvis 3/4 av de tryckta och 4/5 av de handskrivna böckerna försvinner. Och det är framförallt handskrifterna som mycket av det här som handlar om Sveriges medeltida historia som går förlorat.
Den föräldralösa, hemlösa kungen flyttar in i ett närliggande palats. Och i november samma år blir han myndigförklarad. Nu är han officiellt envåldshärskare över Sverige. Månaden därpå följer kröningsceremonin, där Karl alltså krönt sig själv innan han ens lämnat hemmet.
Karl XII är ju speciellt så tillvida att han är den enda svenska kung som har fötts som enväldig monark. Så att det här enväldet är redan etablerat vid hans födelse. Så att han är ju uppfostrad i den här andan. Det här själva kröningen är, det är inte den som gör honom till kung, utan Gud har gjort honom till konung i samma ögonblick som Karl den XI andas sitt sista andetag. I det så sker det liksom en gudomlig överlämning från far till son. Så att kröningen är egentligen bara en bekräftelse på ett redan etablerat faktum.
Den här arrogansen tycker nog många är typiskt för den nya kungen. Stockholms invånare har gott om historier om hur den unga mannen härjat på stan med sina polare. De rider ibland i full galopp genom stans gator, helt utan tanke på att folk lätt kan krossas under de stora djuren. Han tycker också att det är väldigt roligt att påminna om sin makt. Det händer flera gånger att den tonåriga härskaren krossar rutorna på olika adelspalats. Han vet att ingen vågar säga till honom. Fylleslag är det också gott om, särskilt de första åren efter kröningen. Men han har andra sidor, utöver arrogansen. Karl är orädd. Det visar han som liten, då han ger sig ut på jakt redan som pojke. En favoritmetod är att jaga björn med högaffel. En annan gång rider han en häst utför ett stup, bara för att se vad som händer efteråt. Eftersom han alltid klarar sig oskadd, mer eller mindre, och dessutom är djupt troende, börjar den unge kungen bli övertygad om att Gud har ett större syfte för honom. Karl är helt säker på något annat med. Att Sverige är ödesbestämt att dominera sina grannländer. Men det håller inte grannarna med om. Medan Karl supit sig igenom folkets tålamod hemma i Stockholm, har kungarna i Sveriges grannländer fullt upp med annat. Nämligen att planera hur man ska stycka den svenska stormakten och dela på bitarna sinsemellan. Nu när Sverige råkar ha en ung, oprövad och arrogant kung är det ett perfekt tillfälle att slå till. De som går ihop i den här hemliga alliansen är Danmark, Ryssland och kurfursten av Sachsen, som dessutom är kung av Polen.
Kring sekelskiftet 1700 så har de här grannstaterna nu gått samman i en koalition och tänker att man gemensamt ska kunna ta tillbaka då mycket av det som man har förlorat till Sverige. Och det är ju också, det är första gången som de här staterna lyckas enas som ett gemensamt mål. Alla har alltid sneglat misstänksamt mot varandra, men nu har Sveriges position blivit så pass dominerande att de här grannstaterna faktiskt inser att de har ett gemensamt intresse av att trycka tillbaka den här svenska stormakten. Och man anser ju att det här är ett gyllene läge också då, när Sverige har en ung och oprövad kung.
Kriget brakar loss i början av år 1700. Danska styrkor korsar gränsen till ett tyskt hertigdöme som Sverige kontrollerar och beskyddar. Kort därpå beger sig saxiska soldater in i svenska Baltikum. Den svenska stormakten kontrollerar nämligen det som idag är Estland och Lettland, utöver Sverige, Finland och flera hertigdömen och fästningar i norra Tyskland. Saxarnas mål är Riga. Samtidigt korsar ryska styrkor gränsen till Estland. Karl den XII, 18 år gammal, har alltså ett krig mot tre starka motståndare på halsen. Men nu visar den unge festprissen en ny sida. Han slutar dricka sprit, lägger ungdomsröjet på hyllan och ersätter det med en seriös och allvarlig framtoning.
I det här skedet är ju fortfarande ung och oprövad i militära sammanhang, men han är ganska väl mentalt rustad för det här. Och han har goda militära rådgivare.
Armén mönstras illa kvickt och Karl själv inspekterar trupperna som samlas på Norrmalmstorg i Stockholm. För ett otränat öga går det knappt att skilja på kungen och de andra soldaterna. Det beror på att Karl inte klär sig i sidenmantlar eller guldsmycken. Han bär samma blåa rock, svarta trekantiga hatt och rejäla läderstövlar som sina män. Någon peruk har han inte heller på sig, utan har sitt okammade ljusbruna hår i en enkel hästsvans. På sommaren 1700 är han i Karlskrona med en armé på runt 10 000 soldater, redo att segla iväg och göra upp med fienden en efter en. Danmark står först på listan och svenska armén landstiger i Själland i augusti. Eftersom danskarna skickat hela sin armé till gränsområdet i söder finns inga riktiga styrkor kvar för att skydda Köpenhamn. Det tar Karl vara på och snart närmar sig svenskarna den danska huvudstaden. Där slås den danska kungen av stundens allvar och hur rejält hans satsning misslyckats. Knappt en vecka efter att svenskarna landstiger på Själland slås Danmark ut ur kriget och ber om fred. Det är möjligt att Karl är lite missnöjd efter den snabba succén på andra sidan Öresund. För det blev ju aldrig något fältslag. Och det har han längtat efter sedan han var liten. Han har inte fått chansen att bevisa sig i strid ännu. Nåja, det hinner han inte grubbla allt för mycket på. Nu gäller det att ta itu med nästa förrädiska granne. På vintern samma år, alltså 1700, har Karl skeppat sig själv och armén till Baltikum. Kungen har blicken fäst på en plats i norra Estland som heter Narva. Det här är punkten som håller samman Sveriges estniska provinser med Finland, den östra rikshalvan. Och nu belägrar den ryska armén fortet i Narva. Så kan Karl inte ha det. Genom iskallt vinterregn leder han sin armé mot fortet, som är omringat av minst 30 000 ryssar. Tre gånger fler än den svenska armén. Karl leder från frontlinjen med värjan i högsta hugg.
Och det här är ju någonting som är betecknande för hela hans, så att säga, militära ledarskap. Det är ju att han ska vara en förebild. Han har den här bilden av att hans öde är utstakat av Gud och det finns en kula där som väntar på honom, men innan dess så finns det ingen anledning att oroa sig. Och det är den bilden han också vill förmedla till sina soldater. Ja, vi kommer alla dö en dag. Det kanske blir idag eller så blir det om 10 eller om 20 år. Allt det här ligger i Guds händer och det är ingenting som vi människor kan styra över. Och den, att han lyckas förmedla mycket av den bilden till de svenska soldaterna är en bidragande orsak till att de här svenska trupperna också har det här höga stridsvärdet som de har.
Den fatalistiska kungen beordrar ett frontalangrepp mot fienden och får lite oväntad hjälp på traven. Plötsligt skiftar regnet till en förblindande snöstorm som blåser ryssarna rakt i ansiktet. Precis som de svenska soldaterna avancerar. Flera märker hur modigt kungen kämpar. Att han slåss som ett vilddjur och verkar helt osårbar.
Slaget vid Narva är väl det som på många sätt grundlägger Karl den XII:s ryktbarhet i samtiden. Vad det här gör är att det dels grundlägger bilden av Karl den XII som en oförvägen och överlägsen taktiker på slagfältet. Och det ger också en bild av att de svenska soldaterna har ett oerhört högt stridsvärde. Och det ger möjligen även i förlängningen bilden hos Karl den XII om att den ryska krigsmakten inte är så mycket att frukta.
Slaget vid Narva blir en braksuccé. Svenskarna tar så många fångar att man inte kan behålla alla. Tusentals skickas tillbaka till Ryssland, avväpnade och ödmjuka. Och medan fångar med mindre tur skeppas till Sverige och triumftåg hålls på Stockholms gator, marscherar den blåklädda svenska krigsmaskinen söderut. det finns ju en fiende kvar att göra upp med. Den saxiska armén är i närheten av Riga, Sveriges största stad och ett viktigt handelsnav. På sommaren 1701 följer Karl upp dundersuccén i Narva med en liknande seger mot saxarna. Den unge kungen har fått aptit på strid. Han älskar det. Och han är riktigt bra på det också. På mindre än ett år har han slagit tillbaka alla sina fiender. Men han är inte nöjd. För Saxens första och Polens kung var inte med i slaget. August den starke, som han kallas, gillar livets goda. Som dryckeslag och styrkeprov. Det sägs att han kan räta ut en hästsko med bara händerna. Karl vill inte att den förrädiska, levnadsglada grannen ska tro att han kommer undan Sveriges hämnd. Därför beordrar han armén att fortsätta söderut, till Polen. Här tänker han göra upp med sin rival ordentligt. Men några av Karls närmsta rådgivare tycker att det här är en dum idé. De uttrycker det såklart väldigt, väldigt försiktigt. Det är ju trots allt brottsligt att säga emot kungen i enväldets Sverige. De menar att man borde invadera Ryssland istället. Gå hela vägen till Moskva om det behövs. Då kan de slå ut Ryssland på riktigt. Och kanske ersätta tsaren Peter med en svenskvänlig kandidat. Men Karl avvisar rådet. Bättre att börja med saxerna och ta itu med Ryssland senare. Det här beslutet kommer Karl få ångra bittert. 1702 intar den 20-åriga kungen både Warszawa och Krakow. Året därpå besegrar han ännu en fiendearmé. Och 1704 samlar Karl det polska parlamentet och får dem att avsätta August som kung. På tronen placerar Karl en pålitlig ersättare. Men han är fortfarande inte nöjd. Karl vägrar fred. Han har en mycket roligare idé. Nämligen att erövra Moskva och ställa stenhårda villkor i Peters eget hem. Och varför vänta på något så roligt? 1708, efter lång vila i Saxen, leder kungen armén österut till Polen. Sen vidare mot Ryssland.
För all del så har det ju tagit längre tid än man har tänkt sig det här att kämpa ner August den andra och få sin vilja fram i Polen. Men det har ju också gett honom möjligheter. Det har stärkt hans position i omvärlden och hans respekt bland omgivande makter, vilket gör också att han med större trygghet än tidigare kan vända sig österut utan att riskera att bli anfallen i ryggen eller att han ska få en ny koalition emot sig.
Karls rykte säkrade alltså svenskarnas rygg när de tågade iväg österut. Och det börjar lovande. På sommaren samma år befinner sig svenskarna i dagens Belarus. Där besegrar Karl en rysk armé, mer än dubbelt så stor som hans egen, och driver dem ännu längre bakåt mot de ryska stäpperna. Men snart hopar sig problem på den belarusiska himlen. I form av kompakta, oändliga regnmoln. Det öser från himlen hela sensommaren. Vägarna blir till lervälling. Soldaterna halkar fram under marschen. Vagnar fastnar och de dyngsura ulluniformerna blir som ett fruset täcke över svenskarna. Allt går långsammare än planerat i det usla vädret. Och när man väl kommer in i själva Ryssland på hösten 1708 är det en ny urkraft som hotar svenskarna. Eld. Hela horisonten verkar stå i brand. Svarta moln stiger från varenda by, åker eller ladugård. Ryssarna satt sitt eget land i brand. Längs vägen ligger slaktade boskapsdjur och förgiftade brunnar. Allt för att beröva svenskarna mat, skydd eller vila.
De ryska trupperna hela tiden utnyttjar genom ett att dels då bränna de områden där de svenska trupperna ska marschera fram. Två, hela tiden undvika fältslag. Och tre, istället då rikta in sig på olika typer av utnötningsaktioner. Och en av de verkligt viktiga brytpunkterna här, det är ju när man anfaller och besegrar den svenska hjälpstyrka under Levenhaupt som är på väg från Baltikum med ytterligare svenska förråd. För att här skulle man ju då både få militär förstärkning, men framförallt skulle man också få nya färska förråd.
I det här utsatta läget visar Karl för första gången tvekan. Han hatar ju att backa och ser det som ett nederlag i sig själv. Men allt fler rådgivare tycker att man borde vända tillbaka till Polen. Vila där, förstärka armén och ge sig på ryssarna igen när våren kommer. Men Karl har en annan idé. Efter en hel del grubblande beordrar han visserligen armén att vända om. Men inte till Polen, utan ännu längre från Sverige och de baltiska provinserna. Till en plats där det finns åkermark som inte satts i brand. Så på hösten 1708 vänder den svenska armén mot Ukraina. Precis som man hoppats hittar svenskarna mat att plundra och driver en skräckslagen, skändad och livrädd civilbefolkning framför sig. Men sen kommer motgångarna. I massor. Till att börja med får Karl besked om att ryssarna besegrat den svenska hjälpstyrkan. Att all mat och ammunition han hoppats på gått förlorade. Istället för runt 15 000 friska soldater stapplar knappt hälften av styrkan in i det svenska fältlägret i bedrövligt tillstånd. Och värre ska det bli.
Det som händer här då är att de här vintrarna då, 1707-1708, är några av de strängaste vintrarna som man har upplevt vid den här tiden. Och det här är också någonting som tär på de svenska, både trupperna och förråden. Och det är väl den här långsamma utnötningen som liksom successivt bryter ner den svenska anfallskraften.
Inte konstigt att svenskarna lider av kylan. Vintern 1708-1709 är faktiskt den kallaste i Europa på 500 år. Hundratusentals människor på hela kontinenten fryser ihjäl. Grödor dör i frosten och svenska armén ser fåglar fastfrusna på grenar döda av den bitande kylan. Minst 5000 svenska soldater dör av köld eller sjukdom. Det är inte ovanligt att ryttarens stelfrusna lik måste sågas av hästarna. När våren äntligen kommer är en decimerad skara som stapplar runt i lägret. Som vanligt har Karl inte en tanke på att vända om eller avbryta kriget. På sätt och vis välkomnar han motgångarna. Tänk bara hur mycket större hans triumf kommer vara när han besegrar fienden med så usla förutsättningar. Just tanken på att besegra tsar Peter är väldigt närvarande i det kungliga huvudet på våren och sommaren 1709. Karl vet ju att så länge hans armé är på villovägar i Ukraina, desto knepigare kommer läget bli. De är trots allt på fiendens planhalva och det finns inte en chans till förstärkningar. Därför vill Karl tvinga fram ett stort, avgörande slag. De vinner han ju alltid. Och det är med den baktanken Karl beordrar svenskarna att belägra staden i Poltava, i dagens östra Ukraina, på sommaren 1709. Han har nämligen hört att den ryska armén närmar sig, ledd av tsaren själv. Fortet i Poltava är viktigt för att kontrollera floden och fälten i närheten. Och Karl satsar på att tvinga Peter till strid. Han kommer få som han vill. Efter nästan 2 månaders belägring dyker ryssarna upp. Mindre än 20 000 svenskar finns kvar efter den brutala vintern. När de lämnade Polen var de nästan 40 000. Utöver det har man knappt någon ammunition och så gott som inga kanoner. Läget blir inte bättre av att de möter mer än dubbelt så många utvilade, välutrustade ryssar.
Nu känner sig Peter den första, då, den ryska tsaren, känner sig tämligen säker på att nu har han kapacitet att faktiskt möta den här svenska armén. Som ju också till skillnad från den ryska armén inte kan nås av några förstärkningar i det här läget.
Och innan slaget bryter ut blir saker och ting ännu värre för svenskarna.
Solen står högt på himlen den 20 juni 1709. Floden Vorskla skär som ett blått band genom skog och fält. Kung Karl, nyss fyllda 27, rider med en grupp höga befäl längs vattnet. Några kilometer bort ligger det ryska lägret. Karl inspekterar läget själv, som alltid. På andra sidan floden myllrar stranden av ryska vaktposter och krypskyttar. Kulorna viner i luften och slår upp jorden när de träffar marken. Sin vana trogen ignorerar Karl faran och rider rakryggad genom gulregnet. Men så knäpper det till. En följeslagare ser vad som har hänt, att kungens ena stövel har punkterats när en muskötkula har borrat sig från häl till stortå. Men kungen håller masken och väser åt följaren att inte säga ett ord. Sen fortsätter Karl inspektera positionen i flera timmar. Under tiden fylls stöveln med blod. Dropparna tränger genom hålet i lädret och färgen försvinner från kungens solbrända ansikte. När han återvänder till sitt tält är läget kritiskt. Unket blod sköljer över kirurgerna när de skär loss stöveln. Foten liknar en halväten kycklingklubba. Men det skrämmer inte Karl, som själv inleder operationen. Han griper tag i en sax och öppnar sin egen fot. Sen tuppar han av. Nyheten om kungens skada färdas snabbt genom lägret. Svenskarna går nu bara och väntar på det oundvikliga beskedet om att kungen har dött.
Men drygt en vecka senare, i början av juli, lyfts kungen ur tältet till soldaternas jubel. På något otroligt sätt har han klarat febern. Foten har räddats och såret verkar läka. Men han kan inte gå själv och måste ligga på en brits i många veckor innan foten är frisk nog att stå på. Så lång tid har han inte. Ryssarna har korsat floden och är på god väg att stänga in svenskarna mellan Poltava och alla fortifikationer som ryssarna bygger på fälten mellan lägren. Anfall är bästa försvar, heter det ju. Och tidigt på morgonen, den 8 juli 1709, ger Karl order från sin brits till attack.
Men likväl så tror jag att man allmänt i det svenska lägret känner sig tämligen hoppfulla inför det här slaget. Och man vet att styrkeförhållandena talar till de ryska truppernas fördel. Men den här situationen har man varit i många gånger förr. Och man tror att med de framgångar som man har haft tidigare att det här, man ska kunna vinna även det här slaget. Så det finns ingenting som är avgjort i det här slaget på förväg.
Karl kan såklart inte delta själv. Men hans generaler är bland de bästa i Europa och gör det som fungerat bra hittills. Blåser till anfall.
Kavalleriet är ungefär jämstarkt på den ryska och den svenska sidan, och det visar sig också i slagets inledning att de svenska trupperna, faktiskt svenska kavalleriet, lyckas driva tillbaka ryssarna med den här anfallstaktiken. Däremot fotsoldaterna är ju då överlägset många fler på den ryska sidan. Det är väl ungefär 3 gånger så många ryska soldater som svenska.
Samtidigt som ryska kavalleriet retirerar ska de svenska fotsoldaterna ställas upp och möta ryssarna. Men så blir det inte.
De ryska trupperna har ett stort fältläger, och sen så har man i vinkel mot det byggt en samling små fort, så kallade redutter. Den svenska krigsplanen går ut på att man bara ska snabbt ta sig förbi de här redutterna för att ställa upp sig då i en bättre slagordning då och kunna välja utgångspunkt för det stora slaget.
Svenskarna tvingas slåss i uppförsbacke och korseld. Innan forterna besegrade är förlusterna katastrofala. På eftermiddagen ligger tusentals döda och sårade svenskar i diken, på vägar och framför ryska fortifikationer. Nederlaget är totalt. Karl vill inte lämna slagfältet och tror in i det sista att han kan vända läget. Men slutligen inser han också att det är hopplöst.
De svenska förlusterna uppgår väl till drygt 10 000 man. Man brukar väl säga att det här är den dag i Sveriges historia då det har dött flest svenskar vid ett och samma tillfälle. Men man har fortfarande kvar ganska betydande delar av det. Det är väl ungefär 16 000 man sen som kan återsamlas efter slaget.
Vid floden Dnepr lyckas kungens närmsta män övertala honom att fly. Om han fångas är ju kriget i princip förlorat. Karl och knappt 1000 man skeppas över den flera kilometer breda floden. Och nu kommer nästa bakslag.
Sen kommer det då en mindre rysk truppstyrka under Menshikov, som är en av Peter den förstas generaler. Och de är kanske bara hälften så många som svenskarna, om ens det. Men i det här skedet så är upplösningen och paniken bland de svenska trupperna, kanske egentligen för första gången under hela det här långa kriget, nere i botten. Så att man håller ett kort rådslag bland befälen och bestämmer sig för att det är lönlöst att göra motstånd. Så man kapitulerar ju mot en rysk truppstyrka som man i ett annat läge inte hade haft några som helst problem egentligen att kämpa ner. Men i det här läget så har liksom moralen gått slaget i botten.
Medan armén kapitulerar tar sig Karl och hans sargade följe ännu längre söderut, över gränsen till Osmanska riket. Det enorma landet sträcker sig från Balkan över Turkiet och det mesta av Mellanöstern. Här får svenskarna slå sig ner med sultanens välkomnande. I den lilla utposten Bender i dagens Moldavien, bara någon mil från ryska gränsen, sitter nu de skadeskjutna resterna av den tidigare så fruktade svenska armén. Sultanen tänker väl att Karl ska läka sina sår, vila sina trupper och sen resa hem till Sverige. Så tänker inte Karl. Till skillnad från ungefär alla andra tycker inte han nederlaget i Poltava var så farligt. Tvärtom börjar han känna att de sitter rätt bra i Bender. Osmanerna är ju också bittra fiender med ryssarna. Därför knäcker Karl en ny plan. Sultanen ska ge honom en enorm armé att leda mot Ryssland. Samtidigt ska nya män tränas i Sverige och slå till från Östersjön. Medan han väntar på att den här vansinniga planen går i lås har han inte en tanke på att lämna Bender. Istället gör han sig hemmastad, låter bygga ordentliga baracker och högkvarter och håller sina män i trim. Samtidigt börjar nyheten om det stora slaget sakta men säkert nå hem till Sverige.
Det tar flera månader innan ens regeringen i Stockholm får reda på att det har ägt rum ett fältslag. Och de första rapporterna man får är dessutom lite sådär ambivalenta. Man tror att ja, men det här kan eventuellt ha varit en svensk seger. Så att när den här nyheten blir känd i Sverige så det är långt senare och då det tar ganska lång tid innan man förstår vilken avgörande betydelse det här har för, för utgången av kriget. Men det här följs också omedelbart av Karl XII:s order att man i hemlandet genast måste sätta upp en ny operationell fältarmé som kan skeppas över till Polen och sen vidare ner till Karl XII så att han kan ta kommandot över en ny fältarmé.
När omfattningen av förlusten i Poltava sjunker in i Sverige blir det rena landsorgen. Varenda familj har någon som dött i slaget eller i det ryska fälttåget överlag. Vissa mindre orter är tomma på män. Alla har värvats till kriget, den ena efter den andra. Och nu vill kungen alltså ha ny armé, höjda skatter, mer proviant och vapen. Men vad kungen ber om finns det inte mycket av i Sverige när 1709 går mot sitt slut. Den hårda vintern fick nästan varenda skörd att misslyckas och 1710 blir ännu värre. Nu kommer pesten till landet och drar fram som ett bowlingklot över den redan vacklande befolkningen. Bara i Stockholm dör nästan 40% av invånarna. Parallellt med detta har de gamla fienderna, Danmark och Sachsen, återigen slagit sig ihop med Ryssland och ger sig på Sverige igen. Skåne plundras till exempel skoningslöst av danska trupper. Både Tallinn och Riga har dessutom fallit i ryska händer och tsarens trupper rör sig obehindrat genom Finland. Svenska folket är urless på kriget. Bönder, borgare, högadel och präster känner alla samma sak. Men det spelar ingen roll vad de tycker. För i enväldet är det ju bara en persons åsikt som gills. Och det är Karls. Och han har annat att tänka på än fred. I 3 år tjatar kungen på osmanen att invadera Ryssland. Till slut får den gästvänliga sultanen nog och skickar trupper för att vräka den otacksamma gästen. Men det går inte så bra. Karl ser styrka närma sig och närmast slickar sig om läpparna. Om det är något som kan få honom på gott humör efter alla år i skymundan är ett bra slagsmål. Med ett par 100 soldater i ryggen slåss han mot mångdubbelt motstånd. Men oddsen är inte på svenskarnas sida. Deras baracker sätts i brand, de omringas och Karl skickas nu ännu längre från Sverige.
Efter kalabaliken i Bender så blir då Karl XII förvisad till, det heter ju då Demotika, det har ett annat namn idag, som en sån här grekisk gränsstad mot det europeiska Turkiet idag. Där sitter han mer eller mindre fängslad under ett knappt år, det är väl 10-11 månader. Men här genomgår han någon form av depression och det här är väl första gången man på allvar kan börja märka hos kungen att hans tro på sin egen mission och framgången för de svenska trupperna, att det här börjar svikta.
Men mitt i denna depression lyckas Karl lösa sin hemresa. Han förhandlar fram fri lejd genom tysk-romerska riket och sultanen låter honom mer än gärna lämna slottet i Grekland. Det är en livsfarlig resa och kungen rider i vansinnig takt genom kontinenten. För det är ju inte bara platser med fri lejd han korsar, utan flera hertigdömen där makthavarna gärna skulle se honom död eller inspärrad. Karl har förberett sig för den farliga resan med en peruk, lös mustasch och är klädd i uniform med lägre rang än hans egen. I slutet av 1714 närmar han sig Stralsund, som är ett av de sista svenska fästena i norra Tyskland. Sent på kvällen den 11 november dånar det på porten till fortet. En vakt öppnar till slut och tappar hakan i marken när han ser vem som står framför honom. Landets enväldige härskare, Karl den 12:e, är dränkt i lera och uniformen stinker av ingrott svett. Han har ridit över 200 mil genom fiendeland och nu står han på svensk mark för första gången sedan han tågade mot Polen 1701, alltså 13 år tidigare. Karl reser inte över Östersjön till själva Sverige. Han stannar ett år i Stralsund som under tiden belägras av danska, brittiska, preussiska och saxiska styrkor. Kollisionen mot Sverige har alltså vuxit. Fortet han sitter i smulas sönder, en kanonkula i taget. Precis som vid Poltava måste han övertygas att fly. Allt är ju förlorat om han blir tillfångatagen, menar garnisonen. Natten till den 12 december 1715 kliver kungen motvilligt ombord på en liten båt som sedan zigzackar förbi fiendens slagskepp på den mörka Östersjön. När man kommit förbi fiendeflottan blåser det dessutom upp till storm. Resan tar över 50 timmar. Men den 13 december, sent på kvällen, stapplar ett litet genomdrängt och fruset sällskap i land nära Trelleborg. Karl den 12:e är tillbaka i Sverige. Nyheten om konungens återkomst färdas snabbt genom landet. Folk glömmer liksom bort sina pinor och klagomål. Nu när kungen själv kan se hur svårt de lider kommer han såklart avsluta kriget och rusta upp landet igen, hoppas många. De har helt fel. Karl reser inte ens tillbaka till hovet i Stockholm.
Han har ju på inget sätt gett någonting förlorat. Och det är fortfarande inte helt orimligt att tänka sig att det finns ytterligare stridskrafter att krama ur den här plågade svenska staten.
Som i hårda nypor kramar Karl allt han kan ur landet. Han skickar sina vanliga order om höjda skatter, fler knektar till armén och skärpta straff för alla som säger emot honom. Det är omöjligt att ge upp kriget i ett sånt här utsatt läge. Först måste man knipa en rejäl seger så man kan få bättre fred. Och återigen tänker Karl att det mest naturliga är att börja med Danmark. De kommande åren är ingen rolig tid för svenska folket. Som vanligt alltså. Ryska fartyg härjar längs Norrlandskusten helt utan motstånd. Landet sargas. Till exempel bränns Umeå och Luleå ner tills bara några rykande ruiner står kvar. Folk pratar allt öppnare om att deras lidande faktiskt är kungens fel, inte ryssarnas. Det är ju bara han som vill fortsätta kriget. Men Karl viker inte ett tum för alla klagosånger. Istället är han redo att dra igång ett nytt fälttåg in i danska Norge. Vid den första invasionen 1716 lyckas han faktiskt inta Oslo, eller Christiania som det heter på den här tiden. Men eftersom han skyndat in i kriget har han inte med några kanoner och kan inte hålla staden. Efter bara några veckor på fiendemark överger svenskarna Norge och återvänder till sin sida gränsen.
Det här fälttåget får ändå den betydelsen att det avskräcker danskarna från att anfalla det svenska riket igen. Och Karl den 12:e också lär sig vad han behöver, vilken typ av förberedelse som krävs för att på allvar erövra Norge. Och det är de erfarenheterna som man sen då använder 2 år senare vid det här sista fälttåget mot Norge 1718.
Ja, Karl samlar alltså en mer gedigen invasionsstyrka och återvänder till Norge i november 1718. Men den här gången kommer armén inte fram lika enkelt. Norrmännen har lärt sig sedan förra invasionen och bjuder på stenhårt motstånd. Mindre än en halv mil över gränsen kör svenskarna fast vid en fästning som heter Fredriksten. Man gräver ner sig utanför fortet medan mynningselden från fiendens krypskyttar lyser som små eldflugor i mörkret. Karl vet att det nya kriget inte är poppis och att många soldater han leder nu är nya rekryter. Därför måste han visa ännu mer mod än vanligt för att inspirera männen och besegra fienden. Kanske är det något sånt han har i bakhuvudet på kvällen den 30 november när han går ner i skyttegravarna närmast fortet. Han manar på männen att fortsätta gräva framåt och strunta i den ihärdiga eldgivningen. Som vanligt befinner han sig där det är som absolut farligast och ignorerar alla varningar som att ducka eller akta sig. Istället kliver han upp på en stege och sticker huvudet över kanten på skyttegraven. Karl vill se läget med egna ögon och ingjuta mod i sina män. När fienden skjuter upp lysraketer badas det klippiga landskapet i ett kusligt sken och kulorna viner ännu mer från fortet. Och en av kulorna träffar Karl rakt i tinningen. Han dör omedelbart. Karl den 12:e blir 36 år gammal. Han har varit Sveriges kung i 21 år och i krig de senaste 18.
18 år av krig har utmattat det svenska folket ganska ordentligt och man är rejält krigströtta på många håll. Samtidigt så har man den här, en tredjedel av riket är ockuperat för den här tiden. Hela Finland är ockuperat av Ryssland. Så det är inte så att i det här läget så har man egentligen ingen möjlighet att sluta fred, utan man måste vänta på ett bättre läge, och det läget har inte förbättrats med Karl den 12:e stöd. Man är inte beredd på något sätt att avsluta kriget med vilka eftergifter som helst, men man försöker då samla det här försvaret till för att försvara det absoluta kärnområdet och framförallt då det gamla riket. Man inser ju att de mesta av de utrikesprovinserna är ju förlorade och att de måste uppges vid ett fredslut.
Så den svenska stormakten dör i princip med Karl den 12:e. Men minnet av den lever i allra högsta grad kvar i många år framöver.
Man fortsätter under stora delar av 1700-talet i betydande delar av den svenska statsledningen och se sig själv som en stormakt, eller som att det åtminstone fanns inom det möjligas gräns att återställa det här förlorade stormaktsväldet. Och man inleder ju då ett tämligen misslyckat anfallskrig mot Ryssland på 1740-talet. Man ger sig in i ytterligare ett anfallskrig på 1750-talet där man försöker då återställa en del av Sveriges förlorade tyska provinser. Gustav den tredjes krig mot Ryssland styrs också i väldigt hög grad av de här gamla stormaktstida ambitionerna. Och det är egentligen först med förlusten av Finland 1809 som Sverige äntligen inser att man inte ska ägna sig åt de här storpolitiska kontinentala krigsoperationerna, utan man sluter sig till att bli en sluter sig inom sig själv och satsa på en inre uppodling.
Du har lyssnat på Historien om Karl den 12:e med mig, Anna Magnusson. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Karl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay.
Podplay, en del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.